Mellankrigstiden, sidan 76. Första världskriget betydde en seger för demokratin. De demokratiska staterna USA, Storbritannien och Frankrike stod som segrare och de besegrade länderna Tyskland och Österrike gick över till demokrati med allmän och lika rösträtt för män och kvinnor och ökad respekt för mänskliga fri- och rättigheter. Dessutom fördjupades demokratin i många andra länder. Men trots att nästan alla stater i Europa i början av perioden 1919-1939 var demokratiskt styrda hade ändå mer än hälften förvandlats till diktaturer 1939. De allra hårdaste diktaturerna uppstod i Tyskland och i Sovjetunionen. Längst ner till vänster en bildtext. Bland nazisterna spreds den så kallade dolkstötslegenden. Enligt den hade Tyskland inte förlorat första världskriget på slagfältet utan genom förräderi av judarna och andra förrädare som stack en dolk i ryggen på Tyskland. Demokratier i Europa, sidan 76. Frankrike hade drabbats mycket hårt av första världskriget. Återuppbyggnaden kostade enorma summor. Frankrike drev därför på Tyskland för att verkligen få det stora krigsskadestånd som hade bestämts i Versaillesfreden 1919. Politiskt befann sig Frankrike i ständig kris med ungefär 40 regeringsskiften under mellankrigstiden. De täta regeringskriserna gjorde att landet aldrig kunde lösa sina ekonomiska och sociala problem. Även Storbritannien hörde till segrarmakterna i första världskriget. Men när de brittiska krigsveteranerna väl hade hyllats med medaljer och parader upptäckte många att det inte fanns jobb. Storbritannien hade alltid varit beroende av sina marknader på andra sidan haven, men nu började USA, Japan och andra länder konkurrera med britterna. Dessutom var Storbritannien skuldsatt till USA och måste börja betala av lånen. Storbritanniens tillbakagång som ledande handels- och industrination fortsatte således. Den stora börskraschen i USA 1929 påverkade också Storbritannien och något år senare stod 2,5 miljoner britter utan arbete. De sociala problemen ledde till strejker och oroligheter, vilket ledde till att de ledande partierna började samarbeta och bilda en nationell regering. Extrempartierna, fascister och kommunister, fick däremot inget som helst inflytande. Sidan 77. Det var den här nationella regeringen, efter 1937 med Neville Chamberlain som premiärminister, som skulle ta sig an stormaktspolitiken åren strax innan andra världskriget bröt ut. Sidan 100. Weimarrepubliken, 1919-1933. Våren 1919 samlades valda tyska politiker till riksdag i den lilla staden Weimar, mitt i Tyskland. Berlin ansågs för farligt eftersom det där förekom ständiga våldsdåd. Både kommunister och nationalister på högerkanten ville gripa makten genom våld. Riksdagsledamöterna hade ingen lätt uppgift. Novemberförbrytare, skrek folkmassorna på torget utanför operahuset i Weimar, där de valda politikerna sammanträdde. Det var i november 1918 som Tyskland hade kapitulerat och många tyskar menade att Tyskland inte hade förlorat kriget på slagfältet eftersom landet inte blivit ockuperat. Istället, ansåg man, hade socialisterna begått förräderi och tvingat fram en kapitulation genom att sticka en kniv i ryggen på Tyskland. Den här dolkstötslegenden blev en viktig grogrund för nazistpartiet som grundades 1920. Tyskans nationalsocialismus har givit förkortningsordet nazism. Riksdagen i Weimar antog en ny författning och Tyskland blev republik. Allmän och lika rösträtt infördes för kvinnor och män. Äntligen hade Tyskland blivit en demokrati. Men ändå upplevde landet den ena krisen efter den andra under Weimarrepubliken som perioden 1919-1933 kallas. Under de här åren avlöste hela 21 regeringar varandra i Berlin. Detta berodde på den stora partisplittringen i riksdagen med drygt 20 politiska partier. Varje regering bestod av flera partier och var allt för splittrad för att sätta kraft bakom orden. Dessutom fick extrempartierna, kommunisterna och nazisterna, allt fler medlemmar och kunde inte stoppas av socialdemokrater, liberaler och andra partier i mitten. Krigsskadeståndet på 35 miljarder dollar skapade enorma problem. När Tyskland inte kunde betala ockuperade franska trupper i januari 1923 Renlandet och Ruhrområdet som var kärnan i den tyska tunga industrin. Miljontals tyska arbetare i Ruhr uppmanades då av regeringen att strejka och när väl strejken var slut övergick Tyskland till att betala skadeståndet i nytryckta sedlar. Resultatet blev den värsta hyperinflation någonsin, vilket kan illustreras med priset för en limpa. Till höger i rutan läser jag. Det blir 201 miljarder tack. 1918 kostade en limpa 1 mark. Januari 1923 250 mark. September 1923 1,5 miljoner mark. November 1923 201 miljarder mark. Inflationen ruinerade främst den tyska medelklassen. Sidan 78. En tysk lärare som just gått i pension hade kanske under alla sina år plikttroget varje månad satt in några 100 mark på banken för att som pensionär kunna få guldkant på tillvaron. I november 1923 blev de 100 000-tals mark han hade på bankkontot totalt värdelösa. Mitt under den ekonomiska krisen i november 1923 genomförde det nationalsocialistiska partiet under ledning av Adolf Hitler ett kuppförsök i München. Ölkällarkuppen, eller den nationella revolutionen som nazisterna kallade den, slutade med att flera av Hitlers anhängare sårades eller dödades. Adolf Hitler själv dömdes till 5 års fängelse men frisläpptes efter ett knappt år. I fängelset skrev han boken Min kamp, där han avslöjade sina planer för framtiden. Den stora börskraschen i USA 1929, sidan 79, drabbade också Tyskland och i början av 1933 hade var tredje arbetare blivit arbetslös. Många arbetare och tjänstemän satte sitt hopp till Adolf Hitler och det nationalsocialistiska partiet som lovade att allt skulle bli bättre. Vid riksdagsvalet i november 1932, det sista demokratiska valet, fick partiet 33% av rösterna. Partiet blev det största i riksdagen och den 30 januari 1933 utsåg den gamle presidenten Hindenburg, Adolf Hitler, till Tysklands rikskansler. Till vänster en bildtext. Löneutbetalning i november 1923. Högen består av buntar med 20 och 50 miljoner marksedlar. Hur många limpor räcker penninghögen till, montro? Det vilda 20-talet i USA, sidan 78. Den amerikanska exportindustrin gjorde på 1920-talet lysande affärer när återuppbyggnaden av Europa väl tagit fart efter kriget. Efterfrågan på en mängd elektriska nymodigheter som kylskåp, dammsugare, strykjärn och radioapparater ökade ständigt både i USA och i Europa. Men framförallt var det bilen som blev en symbol för USA. Grammofonen spred Louis Armstrongs och Benny Goodmans jazzmusik ut över världen. Hollywood utanför Los Angeles blev inte bara USAs utan hela världens drömfabrik med hjälp av filmstjärnor som Charlie Chaplin, Mary Pickford och Greta Garbo. Sidan 79. Danser som Charleston och Foxtrot blev populära. Det var på 1920-talet som den amerikanska populärkulturen började sitt segertåg över världen. Till höger en bildtext. En bild av det glada 20-talet. Charleston dansas här av den amerikanska dansösen Bee Jackson. börskraschen och New Deal. Länge såg det ut som om alla ekonomiska kurvor bara kunde peka åt ett håll, uppåt. Men så kom den stora kraschen, den svarta torsdagen den 24 oktober 1929, när kurserna började sjunka. Då kom säljpaniken. Alla nyrika amerikaner rusade till banken för att sälja sina aktier. Kurserna sjönk som gråsten. Ingen litade längre på bankerna och när alla ville tömma sina konton räckte bankernas pengar inte till. Fram till 1932 hade 5000 banker gått i konkurs. Tiotusentals andra företag plus hundratusentals farmare gick också i konkurs. Börskraschen eller Wall Street-kraschen efter namnet på den kända finansgatan i New York ledde till att arbetslösheten snart steg till 25%. Med 15 miljoner arbetslösa befanns USA i sin värsta kris sedan inbördeskriget på 1860-talet. Även tusentals småbönder tvingades bort från sina gårdar eftersom de inte kunde betala sina skulder. I november 1932 hölls presidentval i USA. Segrare blev demokraten Franklin D. Roosevelt, som lovade amerikanska folket en ny giv, a new deal, för att återigen skapa jobb och få USA på fötter. Roosevelt lyckades få med sig kongressen på en rad reformer som hade till syfte att höja efterfrågan på varor och tjänster och därigenom minska arbetslösheten. Det största projektet gällde en gigantisk utbyggnad av dammar, kraftstationer, vägar, järnvägar och broar kring Tennessee River där hundratusentals personer skulle få arbete. Inspiratören till Roosevelts New Deal var den brittiska ekonomen Keynes. Hans teorier gick ut på att arbetslöshet inte kunde botas genom sänkta löner. Istället skulle staten sätta igång nyttiga projekt där arbetarna betalades marknadsmässiga löner. Sidan 80. På så vis skulle efterfrågan stiga i samhället och arbetslösheten minska. Men helt lyckades inte Roosevelt med sin New Deal. Och när kriget bröt ut i Europa 1939 stod fortfarande 10 miljoner amerikaner utan arbete. Först när USA kom med i kriget 1941 och krigsindustrin kom igång på allvar kunde arbetslösheten övervinnas. Fascism i Italien, sidan 80. När Italien gick med i första världskriget 1915 hade landet fått frikostiga löften från Storbritannien och Frankrike om landvinster. Men vid fredsförhandlingarna blev resultatet magert, vilket väckte förbittring bland de italienska nationalisterna. En av dem som kritiserade den stympade freden var Benito Mussolini, som 1919 grundade det fascistiska partiet. Fascisterna ville ena alla italienare under ledning av Il Duce, ledaren, som Mussolini kallade sig. År 1922 utsåg kungen honom till premiärminister sedan han i spetsen för sina svartskjortor genomfört en välregisserad kupp utformad som en marsch mot Rom. Omedelbart utlyste Mussolini undantagstillstånd och Italien förvandlades till en diktatur. Demokratin framställdes som en avart som måste bekämpas. Alla människor måste underordna sig staten. Strejker och andra motsättningar mellan arbetsgivare och fackföreningar fick inte förekomma. Det fascistiska Italien inspirerade Hitler. Den största skillnaden mellan fascismen och nazismen bestod i att fascisterna inte betonade rasens betydelse. Sidan 81. År 1939 ingick Italien och Tyskland en allians, stålpakten, som innebar att man skulle ställa upp på varandras sida om något land kom i krig. Mussolini framställde ofta Italien som det antika romarrikets arvtagare. Krigets stålbad var nödvändigt för att härda människorna och gallra ut de svaga, ansåg han. År 1935 genomförde Italien ett anfallskrig mot Abessinien, nuvarande Etiopien, vars kejsare förgäves vädjade till Nationernas förbund i Genève om hjälp. Även Albanien ockuperades av Italien. Mussolini och den italienska fascismen blev under mellankrigstiden ideal också i flera andra länder. Den lockade extrema partier på högerkanten som bekämpade inte bara kommunism och socialism utan också sådana partier som företrädde parlamentarism och demokrati. På föregående sida en bildtext nere till vänster. Den italienske diktatorn och fascistledaren Benito Mussolini hälsas här av sina livvakter. Och längst ner på sidan 80 i rutan. Fascism kommer av det latinska ordet fascis, är lika med spöknippen. I antikens Rom bar vissa tjänstemän spöknippen med instuckna yxor som en symbol för att staten hade rätt att prygla och halshugga människor. Åter till sidan 81. Frågor till texten. 1. Beskriv Weimarrepublikens Tyskland. 2. Vad innebar dolkstötslegenden? 3. Hur slutade det glada 20-talet i USA? 4. Vad innebar Franklin D. Roosevelts New Deal? 5. Vad hette ledaren för det fascistiska Italien? 6. Vilka var fascismens idéer? Diskussionsfråga. Vad var det som gjorde att människor röstade på nazistpartiet? Sidan 82.